Kylskåpalinde, en podd om invändningar. Hej Jenny.
Hej Bo.
Vi pratar invändningar i våran podd.
Det gör vi. Mm. Och var det inte så att du hade en invändning inför det här samtalet?
Precis, ja. Den här som heter, nej men det kan jag väl inte göra, för då jobbar vi ju inte lika.
Ah, just det. Mm. Jobba lika, ja. Den där önskan som väldigt många personalgrupper har runt om i vårt land. Ja. Att jobba lika.
Ja. Och sen ska vi sitta på något APT och sen ska vi komma överens om vad det är vi ska göra.
Precis.
Det är ju där det går riktigt fel, tycker jag.
Ja.
Det är inget fel med önskan att jobba lika. Men när vi sen sätter oss och ska praktisera det på något vänster, så blir det ju att vi tillsammans ska komma överens om vad vi kan komma överens om.
Just det.
Och där finns det en risk att det blir en miniminivå.
Mm, just det. För tätt fullt av det här med att vilja jobba lika kommer ju, det måste funka för all personal.
Ja.
Och då har vi flyttat oss ett steg bort från liksom huvudpersonen själv, kan man säga. Ja. Alltså brukaren eller så.
Ja. Och alltså, det är ju ingen enkel fråga.
Nej.
Alltså, jag och min kompis Robin, vi höll ju på att få några idéer kring hur man skulle kunna jobba, som sen har gått hen och blivit ett bolag som heter Boet.
Mm.
Och det tycker jag är jättebra. Jag har ingen aktie i det på något vänster. De är helt fristående och har tagit våra idéer, det är bra.
Mm.
Men det, de gör så att när i personalens telefon så står det vad blir schemabiten för den man jobbar med.
Mm.
Och sen kan man klicka fram och det ligger genomförandeplanen bakom.
Just.
Så här gör du när Lasse ska duscha.
Mm.
Det är ju jättebra.
Mm.
Och de har ju tänkt så här att då kan vi se till att vi jobbar lika.
Mm.
Så det är inget fel på det. Sen kommer Lasse ju aldrig att fatta att vi jobbar lika.
Nej.
Alltså, det är ju det som är det intressanta.
Ja, just det.
Alltså, han kommer ju alltid att tycka att vi är olika, för vi kommer ju olika. Vi kommer att stå på olika sidor i duschen och så. Det skriver vi ju inte in, du ska stå på Lasses vänstra sida.
Nej.
Alltså nej, det gör vi ju inte. Så det blir ju alltid olika i alla fall.
Mm.
I alla fall i Lasses värld. För han är ju också detaljorienterad istället för att vara helhetsorienterad och så.
Just det.
Ja, så det blir, ja, det blir ju knasigt.
Just det.
Men jag tänker, tanken det är ju att vi ska kunna skriva ner det.
Mm.
För när vi har skrivit ner det, då kan vi se vad som funkar. Och funkar det inte, kan vi ändra på det vi har skrivit ner och ändra allihopa samtidigt.
Just det.
Så det är ju något sätt, att det är ett sätt att säkra kvaliteten när vi jobbar lika.
Mm. Mm.
Men det är väldigt viktigt att förstå att personen vi jobbar med kommer aldrig uppfatta det.
Nej.
Och därför gör det inte så mycket om du gör något extra.
Nej. Nej,
du får gärna göra något extra.
Just det, just det. Så förutsägbarheten, tänker jag, det är den som du är, tänker jag då, när du beskriver det här med att man klickar fram och står det genomför planen, hur ska själva stödet se ut, men sen exakt vart jag står, hur jag säger, vad jag pratar om under tiden eller innan eller efter duschen, det kommer inte liksom. Alltså det är inte det man egentligen behöver fokusera på för att kunna jobba lika.
Nej,
så.
Nej, alltså men vissa specifika personer måste vi göra det.
Ja, visst.
Men det är igen här personer, där kommer inte heller uppfatta att vi jobbar lika.
Nej.
Så det handlar om att när vi snackar om att jobba lika, så handlar det om att vi ska kunna bedöma och ändra.
Mm.
Alltså så vi ska kunna snacka om hur jobbar vi och hur jobbar du. Så inte vi jobbar var och en som vi vill.
Just det.
Så någonstans en grundnivå i att jobba lika, för att vi kan snacka om det. Men jag tror också det är viktigt att säga att det finns jätterolig forskning som har visat det, inte från LSS men från andra verksamheter, att personal som gör lite utöver det de ska är en väldigt helande effekt på personer i psykiatrin och sånt, där vi snackar om helande.
Just det.
Alltså, jag har egen erfarenhet av det, min dotter. Hon säger att de som har varit de viktigaste personerna i hennes liv, hon har haft stöd i stora delar av sitt vuxna liv. Det har varit just de som kom och fixade hennes hår på sin fritid.
Mm.
Det har varit en av de viktigaste personerna i detta.
Just
de
det.
Som har fikat med henne 2 år efter de har slutat.
Mm.
Det är ju de som verkligen har gjort skillnad.
Ja.
Så
ja.
Vi måste också förstå att vi får jättegärna göra lite extra.
Mm.
Men att vi behöver det här. För berättelsen om att jobba lika för att kunna snacka om hur vi jobbar.
Just det.
Inte
just
för att jobba lika.
Just det. Och det är ju så viktigt. Och jag tänker, för jag, min upplevelse är att när jag möter på det här med att man har en önskan om, det kan till och med vara så att det är ett mål man har med en serie av handledning, att vi startar här och när terminen är slut så önskar vi att vi har kommit dit, att alla jobbar lika. Men alltså startpunkten är ju precis som du beskriver, att börja bena i vad är det vi menar med det. Vad lägger vi i detta med att jobba lika? För att jag kan uppleva att samma verksamhet som har detta som en målbild faktiskt har, det finns förutsägbara rutiner, det står redan i genomförandeplanen. Så egentligen är det inte det man pratar om, utan det är lite grann att man kan sträva efter att det ska gå lika bra med vilken personal som helst. Och det är väl, det är ju också en fin målbild. Men vi får ju inte glömma bort att det är liksom inte, det är ju det är möten mellan människor vi pratar om.
Ja.
Så att det kan inte vara så att den personal, de kollegorna till mig som får det liksom att funka väldigt bra, där insatserna som är beviljade, som ska genomföras, går som på räls. De ska inte backa och hålla tillbaka för att vi andra ska komma ikapp.
Nej.
För det är tyvärr ofta det jag hör också, att det blir inte bra för oss andra då.
Nej, precis.
Så att man behöver verkligen ta reda på vad är det vi menar med att jobba lika.
Ja.
Och sen brukar jag också säga att vi behöver ha en gemensam bild av vad är mitt uppdrag. Beroende på om det är inom LSS eller om det är inom vård och behandling, vad finns det för förväntningar på mig?
Ja.
Hur ser jag på mig själv i den rollen? Det behöver vi ha en enad bild av, annars blir det, kan det bli jättetokigt och galet ju.
Och det är kanske det vi egentligen snackar om när vi snackar om att jobba lika, tänka lika.
Ja, precis, alltså tänka
det,
lika.
Det tycker jag är viktigt, att vi tänker lika.
Men
just med det vi gör, alltså, ett bra exempel är min fru och barn Oskar. Alltså på förlossningen, där är det ju så att vi skulle ju kunna ha några socionomer som satt och höll i handen.
Just det.
De är jätteduktiga på det, kuratorer. Men vi tar in en jävla amatör.
Just det.
Till barn och pappa.
Ja.
Och han svimmer mitt i allt. Och det blir ändå bättre.
Just det.
Alltså, att vi liksom tänker att det är inte säkert att det är kvaliteten i det du gör. Det är olika faktorer som spelar in.
Just det.
Och ju mer vi kan snacka om vad du gör, ju bättre är det. Men vi ska inte begränsa det du gör som är bra.
Nej.
Vi kan inte säga till den här barn och pappa, du måste faktiskt träna, så nu måste du liksom vara med på fyra förlossningar först. Här.
Nej, precis. Alltså,
nej, det är ju inte det vi ska.
Nej, just det. Mm. Och jag tänkte också när du nämnde barnafödande och din fru som barnmorska där, så tänker jag att snacka om att det liksom inte är, vi kan inte sträva efter att alla gör liksom riktigt lika här. Det är ju en anpassning också som
hela tiden.
Ja. Där ingen är förtjänt av att man tänker att nu kör vi på denna linjen. Och då möter vi alla födande kvinnor så, och vi alla som går in i det här rummet säger exakt samma, gör exakt samma. Utan man istället använder varandras olika styrka i att läsa av och känna av. Men jag uppfattar att det här är vad den här kvinnan behöver just nu.
Ja.
Så att det är ju...
Precis, ja. men vi har ändå vissa standarder uppsatta och vissa sätt vi tänker.
Ja. Ja.
Och vissa metoder som, när du ska använda en metod, så använder vi de metoderna.
Just det.
Så det är egentligen inte så olikt.
Nej, det är det faktiskt inte. Nej. Och jag tänker snacka om att det är det här som man minns då, kan jag ju säga då, i egenskap av att ha varit födande kvinna, varit i den rollen 4 gånger, att de där som gör det där lilla extra, det är ju fantastiskt.
Ja, precis. Alltså, värdefullt. Som inte bara kör manualen.
Ja, precis. Så att, ja, nej, det är inte så dumt, att det är en dum liknelse faktiskt. Utan det finns liksom en trygghet i det professionella. Det här måste liksom göras, det här tar vi ansvar för, du är i trygga händer.
Ja.
Men ändå finnas lite möjlighet för det här lilla extra, om det är vad som behövs.
Ja. Jo, men också att alltså, i barnmorskeriet har du också, du har några cut-off. När det barnet inte har kommit på så lång tid, då kan vi göra så. När vi ser att pulsen går ner på det viset, då kan vi göra så. Alltså, men det är inte efter 10 minuter ska du göra så. Alltså, så just att man liksom är lite levande i det här evidensbaserade. Och det kan vi faktiskt vara inom pedagogiken också.
Just det.
Alltså att vi tänker, jo, men när han gör då gör vi så, när han gör då, där gör vi så. Men det är inte på klock. Och det som blir problemet där, det är ju att personal har ju olika uppdrag under en dag med olika personer.
Ja.
Och därför ska Lasse duscha klockan 9.
Just det.
Fast Lasse inte är redo.
Mm.
Och då måste vi ju kanske ha ett annat sätt att planera på för att vi ska kunna vara lika bra där.
Mm. Just det, just det. Mm.
Jag tycker det är spännande för det bygger också lite in i en diskussion vi har i mitt fält, alltså psykologernas fält. Och det är ju detta med manualen. Vi har manualstyrda metoder. Det är liksom väldigt modernt. I terapi och liknande.
Mm.
Och det som är fördelen med dem det är att du kan ju säkra dig att alla gör det de ska.
Ja.
Men det som blir problematiskt det är att när vi då kollar, om vi tar manualstyrd behandling och jämför med icke-manualstyrd behandling, kommer manualstyrd behandling alltid att vara bättre. Alltså att strukturera ett arbete jämfört med att inte strukturera det är alltid bättre. Alltså så är det bra. Men riktigt bra blir det ju när manualen inte riktigt styr.
Just det.
Utan när manualen blir ett stöd.
Just det.
Och att man sen bör tillämpa den lite mer flexibelt.
Mm.
Problemet är bara att det kan vi aldrig få fram i studier på gruppnivå.
Nej.
För vi kommer att vara olika bra terapeuter.
Just det.
Alltså därför kommer det ju alltid att vara så att den rena råa manualstyrning kommer på gruppnivå och funkar bäst. För den funkar på de mest vanliga vi har.
Just det.
Men ju mer ovanlig personen är, ju mer anpassning måste vi ju ha. Och när vi kommer in i LSS, där kan vi ju aldrig köra manualbaserat.
Nej.
Det är bra att ha den här genomförande planen liggande där bakom. Men du måste ju hela tiden in och känna av, är vi redo för nästa steg nu eller hur ska vi göra?
Mm.
För vi är ju till den där sista procenten i befolkningen, faktiskt 2%. Mm. Det är ju ungefär 2% som har boende enligt LSS.
Okay.
Och i de 2%, då är det, där är ingen jävel som är vanlig.
Nej.
Alltså,
nej.
Så är det ju.
Precis.
Det är ju bara det ovanliga.
Precis.
Och när vi gör det här, det vi kallar evidensbaserat, det betyder att funka på flest.
Mm.
Det kommer ju aldrig funka på dem.
Nej, just det, just det. Så om man tänker sig då jobba lika och hur kan vi säkra att vi gör det? Det har vi varit inne lite grann och pratat om nu då, men jag tänker en följdfråga på det som jag ofta möter på, det är ju hur blir det för brukaren om vi inte gör det? Finns det risker med om det blir för olika och vad kan det då vara olika kring? Och det har vi ju nämnt lite grann nu att alltså, för brukaren kommer det troligen inte vara exakt lika hur mycket vi än försöker.
Mm.
Det är nog kanske större sannolikhet att det till och med är så att inte ens var och en av oss känns som att vi alltid är lika oss själva som vi var förra gången vi var inne hos brukaren. För det kan ju vara små saker som gör skillnad.
Ja.
Vår egen stressnivå och hur snabbt vi pratar och hur närvarande vi är liksom och sådär.
Precis.
Men finns det några saker som faktiskt där det kan vara att här behöver man vara så nära det här att vara lika som möjligt, annars blir det pannkaka då för brukaren. Finns det några sådana där exempel också?
Men alla de är ju både och. Alltså, 50% av våldet mot personal är i badrummet.
Oh.
Ja, så vi kan säga att duscha, borsta tänder och så, det är väldigt bra att det är förutsägbara situationer.
Mm.
Men i den förutsägbarheten måste vi då lägga att det är bra att vi gör sakerna i samma räckfullt.
Yeah.
Men vi kan ju inte speeda dem.
Nej.
Alltså, så vi kan ju inte tajma dem. Nu gör du det, sen ska du göra det. Alltså vi måste ju hela tiden vara följsamma på om brukarna är redo att göra det. Men just räckföljden skapar ju förutsägbarhet.
Just det.
Och där missförstår vi ibland, vi vanliga människor, att vi tänker, jamen det, alltså har han 10 minuter, då måste han börja nu.
Mm.
Men tid kanske inte ger mening för den personen.
Nej.
Jag läste en helt underbar forskning. Jag fick ett uppdrag att jag skulle prata om tidsuppfattning i programmet Fatta familjen på P4. Och så satte man och läste forskningen och det är ju jätteroligt. Det visar sig alltså barn under 7, de tror att saker tar längre tid om de är jobbigare.
Ah.
Och det innebär att det tar längre tid att springa till något än att gå dit.
Oh, shit, vad spännande.
Det är ju jätteroligt.
Jätteroligt.
Så jobbar jag ju längre tid tar det. Så man kopplar ihop tid med ansträngning.
Ah, men shit. Det är inte konstigt att man vägrar vissa saker då ju.
Nej.
För det kommer ju säkert pågå forever.
Ja, och det är inte bara det, men det blir ju helt meningslöst att säga till en fyrdagen, nu ska vi skynda oss, för annars kommer vi inte i tid. För det betyder att det tar längre tid.
Ah.
Ja, alltså så är det. Ja. Och där jobbar vi inom LSS med personer som ju har på vissa områden inte utvecklat sig över 7 års ålder. Man kanske har lång erfarenhet av att vara på en viss nivå, så är det. Men det betyder att vi kan ju räkna med att en hel del av dem har samma upplevelse.
Ja, visst.
Och då blir tid meningslöst, och framförallt blir det meningslöst att skynda sig. Just det innebär när vi upplever att nu är det en dag där personen vet att vi har lite bråttom, så måste vi ta det långsamt.
Just det.
För då kommer personen att tacka ja till det, för den tror personen det går fortare.
Åh, vad spännande. Ja, det är den aspekten. Ja, verkligen.
Jättekul tycker jag.
Mm. Verkligen. Verkligen.
Så det här med att säga, räckfyllden, jättebra. Skapa förutsättbarhet. Tiden. Ta det i den takt en person säger ja.
Mm. Just det. Just. Och det där är ju faktiskt väldigt många som beskriver att det är som att om vi har tidspress eller så, eller om jag, att jag verkligen säger att nu måste vi skynda oss för nu går snart bilen, rullar snart bilen iväg till skolan eller arbetet, för då är det som att personen nästan blir liksom långsammare.
Ja.
Så att det här finns ju väldigt många som beskriver detta fenomenet. Ja. Och så att det är ju fantastiskt när man också kan titta på det ur att man, det här forskningsögat också.
Ja, precis. Att, det kanske är så. De gör sitt bästa.
Ja, ja visst. Ja. Ja, precis. Ja, nej, men så att några egentliga risker för liksom personen själv, att vi gör för olika, men det går ju inte att säga på rak arm vad det är heller.
Alltså, jo, vi kan ta ett exempel. Vi hade ett boende i Lund för många år sedan. Det började som ett barnboende. Det var barn som var väldigt mycket på korttids. Och sen skapade man ett barnboende istället. Och de flyttade in och det var väldigt teach och så vidare. Det var bra. Men sen i och med att de blev vuxna så personalgruppen blev lösare och lösare, för de kunde mer och mer på sitt kapital. Alltså, de kunde få de här ungdomarna att göra saker för att de hade så bra relationer. Så tidsdelen eller den strukturerade tydliga delen, den föll liksom bort när de var 18-20 år gamla. Och sen började personalen pensioneras och sådana här saker. Och då blev det fullkomligt kaos. Alltså, för ju mer relation vi har, ju mindre betyder hur vi jobbar lika.
Just det.
Alltså, så egentligen hade de ju rätt som säger att vi ska kunna jobba allihopa. Alltså, det är ju sant, absolut. Men det får inte vara, det är ingen religion. Och hellre tänka så, vi jobbar lika i grunden. Och den som har mer relation kan jobba lite extra, göra lite extra grejer.
Just det.
Men vi får inte tappa grundstrukturen.
Nej, alltså, nej, precis. Och det är väl det då, tänker jag, är viktigt att man inte blandar ihop det här. Utan vi behöver ju hela tiden påminna oss om att vi har ju, alltså, om vi tar LSS till exempel, det finns ju, där har vi genomförandeplanen som ligger till grund för alla. Alltså varje dag, varje minut, varje stund. Alltså där med saker som behöver säkras. Och som ska stämmas av med huvudpersonen själv. Alltså, vad, är det här vad du behöver hjälp med? Är det här du vill fokusera på nu? Det är man tänker sig i stora drag. Vad det är. Och kommer man bara ihåg det och påminner sig om det, så får vi väldigt många svar egentligen på. Så det måste finnas en förutsägbarhet och liksom, de här sakerna gör alla som jobbar.
Ja.
För det är själva jobbet i uppdraget. Men sen kan vi använda lite grann vem vi är och hur vi pratar och hur vi gör. Och vi som har en viss typ av relation kanske kan göra det lite extra, som du säger, medan andra behöver vara lite mer... lite mer, ta ett litet steg bakåt, för att det är någonting som inte klickar riktigt på något sätt och behöver hämta in det och vänta in det. Så. Men absolut.
Så helst, alltså en genomförande plan som funkar för alla. Men det är inte bara det vi ska göra.
Nej, precis.
Så kan man tänka. Ja,
det tycker jag nog verkligen. Och sen så tänker jag att det är också oerhört häftigt. Och det här behöver man liksom verkligen lyssna på så att man inte missuppfattar det här. Men jag fick upp en bild när vi pratade nu om att ibland så får vi ju också syn på saker hos en brukare eller i en brukares, kanske både styrka men också intressen som vi kanske inte hade upptäckt. Om inte det hade varit någon som gjorde lite grann utanför, som kanske tänkte att ja, men det här trodde jag att den här personen kunde eller tyckte om, så att jag gjorde det här och det blev jättebra. Jag har en lite sånt där exempel på när jag jobbade som föreståndare på ett boende. Så satt jag uppe på mitt kontor och så kommer det upp en ganska nyanställd personal till mig, och så säger han att och så berättade han vad som hade hänt, det var en fråga han hade, för vi var ute och cykla, och så namngav han den här unga killen då. Så, nej, säger jag, det, eller vem jobbar du med idag? Och så sa han, vem han jobbar med? Nej, han cyklar ju inte, sa jag. Jo, sa han. Nej, sa jag. Han gillar inte att cykla. Nej, va? 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 Så han gör han inte. Oj, ursäkta, du gjorde jag fel, var hans första spontana reaktion. Det visade sig att det här var ju någonting som vi hade frågat. Och fler personer hade frågat. För att det liksom så, men bara, nej, det vill jag inte. Men just den här dagen och med den här nya, nyanställda personalen så blev det bara någonting som den här brukaren då, den här ungdomen gjorde. Och det var ju startpunkten till något som han hade inte upplevt det tidigare på det sättet. Det var länge, många år sedan han hade cyklat, så han tänkte, det där har jag slutat med, det är färdig med, det är astråkigt. Och plötsligt så fick han tillbaka lusten att göra det. Och det var ju bara så att de här två cyklarna stod utanför boendet, den här nya personalen säger, ska vi ta en tur? Och bara någonstans där fångade med liksom vinden och motivation och mening. Ja, men det gör vi.
Ja.
Men där var ju jag som också var lite rigid i min tanke. Så, nej, det stämmer inte. Han cyklar inte. Han gillar inte att cykla. Så ibland kan det också bli väldigt, väldigt bra när man vågar testa.
Ja.
Så. Mm. Så lite utrymme för att testa, men det får inte gå in och definitivt inte krocka med vare sig vårat synsätt eller vårt arbetssätt. Det ska du inte göra, och vi ska genomföra det som vi har lovat att vi ska genomföra.
Ja.
Men lite utrymme för att testa, det måste finnas. Det är människor vi jobbar med. Ja, det är ett liv liksom som pågår.
Och sen sista sak, ibland upplever jag att när de säger att vi ska jobba lika, då är det för att de har en personal som kanske är lite för tuff och är lite för hård och är lite autoritär. Och det man försöker säga, det är inte du jobbar dåligt, det är att du ska jobba som vi.
Precis.
Och ibland till och med motsatsen, att vi har någon som är väldigt duktig.
Just det.
Och då måste vi ju plocka isär den tanken och säga, varför ska vi snacka om detta?
Just det.
Vem är det vi som egentligen jobbar annorlunda än de andra?
Ja, det stämmer. Ja. Det är inte,
funkar det eller funkar det inte? Ingår det i den värdegrund vi faktiskt jobbar utifrån, eller gör det inte det?
Precis. Ja, men det stämmer. Det är också något jag upplever att det finns antingen då att det går lite för bra för några, kan man tycka. Eller att det är någon som inte köper in på sättet som vi ska jobba här.
Och då är det en ledningsfråga. Då är det ingen fråga för du och jag som kommer som anledare.
Nej.
Där ska den upp till ledningen. Ja.
Mm.
Yes.
Mm. Tack för det här samtalet.
Ja, själv tack.
Tack.